En podcast från Aftonbladet.
Hallå Tone!
Hallå!
Hur är läget?
Nej men jag är så jag är så förkyld.
Det låter som att du pratar i en burk. Jag säger det bara.
Jag vill säga så att alla vet. Jag är inte i en burk om ni bara lyssnar. Utan det är bara att jag är så förkyld. Ja. Men jag har verkligen försökt göra sån ha ha ha.
Jaha, ska man göra det då?
Ja.
Du är sjuk.
Ja.
Du har varit i Malmö.
Ja.
När det här avsnittet sänds, programmet sänds, då är jag i Göteborg.
Det sänds inte, det släpps.
Ja, det släpps. Då är jag i Göteborg på bokmässan.
Ja, grattis!
Och du är inte där.
Nej, jag är inte det.
Jag kan inte fatta att du inte ska åka med. Nej, jag vet inte ens vad jag ska... Alltså, jag känner mig
jätteledsen
och ensam. Och jag vet liksom inte...
Det är typ 2 miljoner människor
jo,
du känner
jag vet,
där.
Men jag känner mig jätteotrygg. Utan dig där.
Ja men jag förstår, men det är typ
förstår
en otrygg.
Förstår vad jag menar?
Ja men för det är en otrygg plats.
En jätteotrygg plats.
Och jag kände, jag har ju inte riktigt någon bok ute, så att säga.
Vi hade kunnat göra Bambino.
Jo men det gör vi ju här varje vecka i studion.
Jo, men förra veckan, eller förra året gjorde vi en sån jättemysig live Bambino.
Ja det var skitmysigt. Men det är liksom, nej, nej.
Nej och no. Du håller på med din bok.
Jag håller på med min bok. Och jag är sjuk.
Så jag är ensam.
Men det kommer gå så jävla bra för dig. Kanske. Kanske, jag vet inte om det kommer att gå bra.
Jag ska
men jag
göra
tror det.
15 olika gig.
Det är för mycket.
Ja, det är för mycket. Alltså men jag... det är torsdag till söndag, så det är 4 dagar. Så det är inte så mycket som... Så det är ändå liksom, det är 4-5 om dagen.
Det är för mycket.
Ja, det är för mycket. Ja, nej men jag var i Berlin förra veckan.
Ja, det var du.
Det var jätteskönt.
Ja.
Det var skönt att vara där och komma bort från den här stan lite grann. Hänga... Ja, jag gick runt där i Kreuzberg bara. Och tittade på det här jättestora Stalin-monumentet i Treptower Park. Där du, jag vet att du har varit också.
Det bästa monumentet i mitt liv.
Ja, varför gillar du det så mycket?
Det är bara så... Man vet, man kan andas
stort.
Där. Man kan andas där.
Ja, men jag tänkte mycket på... För det är en estetik som är ganska svulstig.
Får man säga.
Det får man säga.
Får man verkligen säga.
Och i ena änden av det här enorma monumentet är det ju en så sörjande... moder,
ja.
Som är väl Ryssland, moder ja. Ryssland eller någonting, som sörjer sina fallna söner. Och i andra änden är det en soldat som trampar på ett hakkors och håller i ett barn.
Ja,
och
precis.
En HP.
Alltså, they don't do it like that anymore.
Nej.
Nu är det så.
Och sen är det
Zlatan-statyn och nu har den ingen näsa. Typ. Nej.
Kan du sakna en sån väldigt pompös... estetik.
Självklart.
Ja.
Jag älskar det.
Ja,
alltså,
okay.
Jag tycker bara att det är...
Och Stalin, och så är det mycket stenar med så Stalin-citat.
Ja, jag gillar ju inte Stalin.
Nej.
Nej, men jag tycker ju om att de behåller monumenten.
Ja, jo, men det är ju väldigt bra att de gör.
Mm. Jag har ju varit på en sån, i Ungern finns det ju en sån monumentbegravningsplats i Budapest.
Mm.
Med alla de sovjetiska kommunistiska monumenten.
Ja, då har de flyttat dem dit, eller
de
hur?
De har flyttat alla ut på som en... begravningsplats bara.
Ja.
Ja, men knappt ens en park. Alltså
nej.
Bara typ så. En parkering.
Ja.
Och det är ju ganska speciellt att gå där bland alla de svulstiga monumenten när de bara står så bredvid
ja, men precis.
För det blir, de tar ut varandra lite.
Du, det är ganska mycket som har hänt ändå sen vi såg sist.
Verkligen.
I världen.
Jag trodde man med mig. Nej, jag ska.
Jaha.
Ingenting har hänt med mig.
Nej. Men för vi ska ju prata idag om Jeffrey Epstein.
Ja.
Och det hade vi ju tänkt länge.
Ja.
Men det var så himla intressant. Efter vi bestämde det så förändrades ju väldigt mycket amerikansk politik. För det var ju verkligen en fråga som låg och bubblade.
Ja, och sen så hände det bästa som någonsin kunde ha hänt Donald Trump. Och det är att Charlie Kirk blev skjuten.
Ja, och nu så kan han liksom använda den händelsen för en... Ja, en fascistisk... Liksom ett maktövertagande och att försöka...
Och bara
trycka allmän... till alla sina fiender.
Ja, bara allmän sån... Titta här borta grej.
Ja, titta här borta grej. Kollade du veckan på den ceremonin, begravningsceremonin?
Jag såg bara klipp från att han sa att de har hittat orsaken till autism.
Men var det på den? Var inte det dagen efter?
Nej,
var det
tror
samma?
Jag tror han sa det i slutet av sitt tal. Att han var så här, och imorgon kommer vi presentera...
Ja.
Ja.
Nej, men för
det var ju lite allt möjligt. Alltså det, var ju...
det var verkligen allt möjligt. Det var så här, dels var det väldigt mycket så kristet att hon, Erica Kirk, frun, liksom inför sittande publik
ja.
förlät mördaren, ja, som Jesus skulle ha gjort. Vad tänkte du om det?
Alltså så här, jag, ja, är för det.
Förlåt, för du, jag tänkte på dig för förra avsnittet. Då var du väldigt mycket för nåd,
jag är,
och förlåtelse.
Men jag är för det. Ja. Jag är för det. Ja. Men det är bara
men
det är bara så kul vem det är som
blir förlåten
och vem som får den här benådelsen. Mm. Tänk, så hade det varit som alla högerextrema spred de första 24 timmarna, en trans shooter, vilket ju var helt befängt.
Ja. Då, alltså det var befängt, för det fanns absolut inga belägg för det.
Det fanns inga belägg för det här överhuvudtaget. Tror du att en trans shooter hade blivit
förlåten?
För hon var ju också så här, ja, men det är ju den här, de här unga männen som Charlie ville rädda.
Ja, precis.
Noah, ja.
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag vet inte. Vad fan vet jag?
Det vet du väl, Karin?
Ja, okay.
Vad fan?
Ja, ja.
Oh my god.
Nej, men det var, för det var liksom två delar av den här ceremonin. Och den ena delen var ju den här väldigt religiösa liksom...
Men jag måste säga att jag är för att det känns som att hon försöker skruva ner temperaturen på vad liksom presidenten och J.D. Vance försöker skruva upp.
Ja.
Och säga typ så, nu förlåter vi honom.
För den som inte försökte skruva ner, det var ju Trumps högra hand, Stephen Miller, som är ju en riktig fascist.
Ja.
Och han höll ju ett tal som var rakt av kopierat av Goebbels.
Slay.
Alltså den nazisternas propaganda, geniala liksom propagandachef. Och han pratade ju väldigt mycket om, han skriver så här: stormen viskar till krigaren, du kan inte stå emot min styrka och min kraft. Krigaren viskar tillbaka, det är jag som är stormen. Alltså den här stormen är ju alltid liksom... och Goebbels liksom kända tal från 1932 heter The Storm is Coming, eller på engelska, Stormen kommer. Så att det är liksom en, han använder sig av ett bildspråk som är rakt av från Goebbels.
Ja.
Och det var ju inte att skruva ner, utan det var verkligen den här, han målade upp den här liksom episka då, det onda mot det goda, och vi står på historiens sida, och nu är det en historisk vändpunkt, och det är nu det händer, och det är nu stormen kommer, och våra fiender ska krossas,
ja,
och vi är i lag med änglarna, och vi är i krigarna. Alltså så jävla
läskigt. Det är så jävla ful estetik också.
Ja.
Alltså rent bara estetiskt.
Ja, för du, alldeles nyss ville du ha lite mer så svulstig.
Jo, men jag tycker ju om att det finns i historien, men jag vill inte ha in det i
Nej,
alltså, nu, vi
det är
har
jävligt
vidare.
Läskigt faktiskt.
Modernismen har hänt.
Ja, den har hänt.
Den har hänt.
Den har hänt.
Och de här, de låtsas som att modernismen inte har hänt.
Nej, men så är det verkligen. Det är så, och det är så obehagligt.
Jag vet. Men jag menar, det är ju ändå det där
för
uppskruvade.
Apropå det så kom det ju också i veckan, och det är väldigt intressant precis det du säger, och jag tycker vi ska prata vidare om det någon annan gång. För att i veckan kom det också en gemensam debattartikel från Timbro, som är en nyliberal tankesmedja, och Oikos, som är Sverigedemokraternas SD-nära tankesmedja. Och de hade... över 100 förslag. De var så här, nu måste Tidö-projektet gå från att vara liksom ett resonemangsäktenskap till ett väldigt så, ett äktenskap baserat på kärlek typ. Och då bland annat så ville de att konst och arkitektur ska vara mer klassisk. Och så det är också liksom...
Men det här tycker jag är jobbigt, för så är ju alla vanliga svenskar också.
Ja.
Alltså att alla vill att det ska se ut som så barnen i Bullerbyn. Alltså vilket jag tycker är helt
ful. Ja, eller ett slott.
Eller
ett Disney-slott. Och,
nu får de ta och skärpa till. Alltså skärpa till er allihopa.
Men vi får prata mer om det någon annan
men,
gång.
Men jag menar att det blir så här uppskruvat i Stephen Miller. Alltså jag menar, Charlie Kirk, han var ju också på den nivån. Alltså han var ju helt urballad i sitt politiska tal. Så att jag menar, egentligen är det ju bara konstigt att hans fru säger förlåt mördaren.
Ja.
För så känns det inte som att Kirk hade sagt.
Kände du väl till Charlie Kirk?
Det sjuka är att jag hade sett, för jag menar typ veckan innan, två veckor innan han blev mördad, så gjorde vi ju det här avsnittet om Surrounded och Mehdi Hasan. Och då hade jag då såg jag Charlie Kirks avsnitt där.
Just det, för det är verkligen en modell som han har jobbat med, det här att liksom möta i väldigt så konfrontativ låtsasdialog liksom.
Exakt.
Sina politiska
motståndare. Alltså jag är så fucking trött på Ezra Klein nu. Jag tror jag ska avfölja hans podd. Nej. För han, jag tycker att han är verkligen, han, nu är han fullblown samtalsaktivist.
Ja, det är han verkligen.
Alltså det är verkligen, varenda vecka bara bjuder han in någon jävla fascist och någon som inte erkänner liksom Palestina och någon jävla familjeman och hitan och ditan. Och han skrev att Charlie Kirk, liksom, han har ju skrivit ändå...
Han skrev väldigt snabbt efter mordet att han var så här, jag beundrar Charlie Kirk.
Exakt.
Hans metod.
Typ. Exakt. Och jag är så trött på liberaler. Alltså vet du vad, USA kommer sjunka till botten av det här havet för att det är en, de är bara liberaler. Det är typ deras enda motstånd. Det är så jävla, det är så jävla korkat!
Mm. I alla fall.
Ja. Men är det inte frustrerande när man ser bara, mer och mer fascism och då blir alla liberaler mer och mer liberala?
Jo,
de bara, vet vad, vi kan diskutera oss fram till en lösning.
Jo, men det är det som är, det var precis det jag kände också med den här, det här gemensamma utspelet som kommer i veckan med de här 150 helt sinnessjuka förslagen som då liberalerna har gått med på. De är ju inte ens liberaler längre.
Men, jo, det är det här som var liberal hela tiden, Karin.
Ja, jo, men jag vet. Men jag håller med. Jag om någon håller väl med
om det. Gud, ska du jag trodde bättre om liberalerna. Okay. De är bara så här, de kommer sitta där och diskutera fram till de dör.
Ja, okej. Okay. Men du, ska vi prata om...
Jo, det som hände var att det kändes som att allting höll på att gå åt pipan för Trump. Och sen så fick Trump en gift från ovan och det var den här jävla idioten som sköt Charlie Kirk.
Mm.
Och nu är det enda de pratar om och ingen pratar om Jeffrey Epstein längre.
Nej, för det var ju verkligen på väg att segla upp. För
det kändes ju så.
Jo, men det kändes som det därför att bland annat den här boken publicerades.
The Birthday Book.
The Birthday Book som var en present. Har du tittat på den?
Ja.
För jag tycker ändå vi ska prata om, vi ska prata om det här ganska ordentligt nu.
Ja.
För jag har blivit besatt av...
Du har frågat mig kanske 9 gånger. Har du kollat i den? Bara, ja, jag har kollat
i den. Nej, men det här var en bok som publicerades... Eller den kom nu till allmänhetens kännedom.
Ja.
Demokraterna såg till att den blev offentliggjord. Den finns som en del av den här dokumentationen kring Epstein. The Epstein Files, som Trump-administrationen vägrar liksom, släppa till offentligheten. Till allmänheten. Men det var en bok där alla Epsteins kompisar skrev... gratulationshälsningar till honom när han fyllde 50.
Ja.
Och det var ju, nu ska jag skriva, jag har en hel tidslinje här. Nu, nu jävlar Tone.
Ja.
Nej, men det var 2003. Och den är så jävla äcklig, den här boken.
Mm.
Och den är så jävla dålig. Alltså, de är så det är så jävla torftigt. Det är så jävla tråkiga skämt. Det är så dåliga teckningar. Det är så äckligt. Det är bara alla de här äckliga gubbarna. Alltså, de har så här bilder på djur som liksom
knullar.
Och så tjejer i bikini. Mm. Och så här sträckteckningar på tjejer. Det är som en så här gammal... Det är så jävla och man blir liksom i chock över estetiken.
Men vad är det här? Liksom? Vissa grejer jag fattar jag inte alls.
Nej, jag vet. Men så är det hela tiden insinuationer eller så här... grejer om att Epstein ligger så mycket med unga tjejer. Det är liksom hela bokens tema.
Det här, om det hade varit du...
Ja.
Ja, det här hade jag kunnat göra till din bok. Bara, work, work, work. Bara, hon bara älskar att jobba.
Ja.
Och sen så den här som jag tyckte var så jävla härlig...
Jo, nu som att du snackar upp.
Ja, men jag kände inte som du att jag bara, oh my god, den här var helt sjuk.
För utan du är så frigjord.
Nej, men vadå? Det är ju det som är så jävla sjukt. Det är ju ändå normalt. Not det här cloud är inte normalt.
Okej,
men kolla du.
Ja, jag har sett den där. Men kolla, har du sett den här? Är det här normalt? Först är det 1983, då delar han ut ballonger och godis till jättesmå barn.
Just den är inte normal.
Och sen, 2003,
ja, men den reference...
då ligger han, blir han masserad av samma tjejer.
Tror du att varje...
Efter att grooming, ha groomat dem.
Tror du att varje... Oj! Den här hade jag inte sett.
Nej. What a great country, står det på den här. What a great country.
Ja, nej.
Det tycker
men,
du?
Nej, men jag bara menar, man vill ju ha så här, Jeffrey Epstein, vilket jävla monster. Och så bara ser man den här boken, bara det är 1 miljon människor som är så, vi älskar dig! Alltså det är ändå sjukt att tänka typ, hur omtyckt och normal han ändå var.
Ja, jag blir så jävla illa till mods. Men det här är ju den här Donald Trump-kortet.
Ja.
Till honom. Och där står det ju, det här vet ni säkert.
Ja,
there must be voice over. Det är också så här, det är som konstigt skriven, som en så här konstig, som en pjäs.
Ja, men det här, jag tycker det är kul, för jag tycker verkligen det visar hur gärna Trump alltid har velat vara kändis. Att den är så, det är som att vi lever in a movie.
Så här är det, voice over. There must be more to life than having everything. Donald. Yes, there is, but I won't tell you what it is.
Det Jeffrey. Han menar är knull med barn.
Nor will I, since I also know what it is. Ja, och sen säger Donald, vi har vissa saker gemensamt, Jeffrey. Vissa saker gemensamt.
Ja.
Och Jeffrey säger, ja, det har vi när man tänker på saken. Och sen säger Donald, enigmas never age. Have alltså, you noticed that? Alltså, hemligheter åldras inte. Har du tänkt på det?
Ja, men också att vi är en enigma. Alltså, det är en sån jävla större syn på sig själv.
Ja, och sen är det den här, jag vet inte, och sen är det mycket så här kring den här teckningen, att han också tecknar den här kvinnan, inte som, det ser ut som ett flicka liksom.
Det där jag tycker jag har varit lite väl. Okay. Alltså, det är ju bara...
Vad säger?
Okej, okay, för att... Alltså jag menar inte att Donald Trump inte är pedofil. Men när jag först hörde, innan jag hade sett bilden, bara, han har tecknat ett flickbarn. Bababa. Det är ju bara någon som absolut inte kan teckna.
Det som jag har liksom gått igång på nu med Epstein.
Ja, berätta, vad är det du har gått igång på?
Det är, nu måste jag bara ta fram det här. Nej, men jag lyssnade på en podd i somras.
Ja.
Och då gick de igenom... en del av, för nu ska jag bara lite så här kort om Jeffrey Epstein.
Ja, han var ju lite kort.
Han var ju en så finansman och mover and shaker som kände alla inom amerikansk politik och internationell och så här, och i bank och finans. Och jag kommer tillbaka till det. Men han kände väldigt mycket, han kände så Bill Clinton, han kände Donald Trump. Han och Donald Trump var ju jättenära vänner i New York, och men han hade ett otroligt liksom nätverk bland mäktiga män.
Och framförallt Victoria's Secrets grundare, som ju var hans största klient.
Ja, precis. Men, och då är det här, han lever det här livet med mycket pengar och liksom väldigt nära kontakter med, han har också en bank som finansierar, ger honom väldigt mycket pengar, för att han är väldigt duktig på att få nya klienter till den här banken. Och det här är världens största och mest, USAs största bank och den kändaste banken i världen, som heter JP Morgan. Och han har liksom en kontakt på JP Morgan som skyddar honom hela tiden. Och som också, de tjänar väldigt mycket pengar på honom. För att han får Sergey Brin, som är ju en av Google-grundarna, till banken. Han introducerar dem för Benjamin Netanyahu. Liksom, han verkligen levererar otroliga klienter till den här banken, som sen de tjänar mycket pengar på. Men, och sen 2003 fyller han 50, och då är den här boken då. Så att, och i den här boken måste man ändå säga, det finns väldigt mycket. Det är uppenbart att alla känner till att han lever ett liv med väldigt mycket unga kvinnor. Liksom.
Verkligen.
Men då 2005 inleds det en polisutredning i Florida, för då är det föräldrarna till en 14-årig flicka som rapporterar till polisen att han har försökt våldta henne. Och då till slut så slutar det, det är 36 flickor som vittnar i den här polisutredningen. Det är otroligt omfattande. Väldigt många är i den åldern, 14-15 år. Och 2008 så blir han då dömd för, och det här är liksom en stor skandal, för han blir bara dömd för två brott.
Och det kallas the sweetheart deal.
The sweetheart deal. Så att han blir dömd till 13 månaders någon som väldigt
öppet. Till 18 månader.
Han, 18 månader
han
kanske
behöver bara sitta 13.
Han sitter 13. Och det är nere i Florida och på så öppen anstalt. Det är liksom inte så jobbigt.
Lyssna på det här. Det sista året får han 7 dagar i veckan lämna anstalten upp till 17 timmar om dagen.
Och då
så en sexförbrytare får göra vad han vill obevakad av 17 timmar om dagen.
Och det här är ju liksom helt sinnessjukt. Och sen kommer han ut. Och sen dröjer det då till... Ja, 2019 är det väl. Då öppnas liksom ett federalt mål mot honom.
Och det är ju efter att Julie K. Brown, en kvinnlig journalist i Miami Herald, gör en jättestor takedown av honom egentligen.
Ja, och sen så till slut, men då blir han arresterad, han ska åtalas, men sen hänger han sig i sin fängelsecell. Och då läggs hela åtalet ner, såklart, eftersom han inte lever längre. Men sen, det som händer sen, och varför man vet ändå det finns ju de här, liksom, det första åtalet mot honom, men de, alla de papperna, eftersom han dömdes för de här två brotten, så är alla de andra liksom, dokumenten inte offentliga. Och sen finns det den här stora liksom, federala undersökningen, den vill inte Trump-administrationen släppa, de, den dokumentationen. Men det finns ju ett åtal och en dom mot hans medhjälpare Ghislaine Maxwell. Och hon greps i juli 2020 och dömdes då till 20 års fängelse för trafficking bland annat. Och i den rättegången så finns det då massa vittnesmål från de här flickorna.
Mm.
Och då lyssnade jag i somras på en podd där de gick igenom en del av de här vittnesmålen. Och hon var ju liksom hans... hon var den som... vad ska man säga, hon var hans pimp liksom. Hon var en kvinna och det var hon som också byggde liksom förtroende med de här tjejerna, de här barnen. Det var hon som liksom gick fram till dem, ofta tog kontakt med dem och såg till att de liksom levererades till Epstein.
Det var ju som ett typ pyramidspel där de flickorna som blev groomade och värvade först till att liksom låta, eller så här, bli sexuellt utnyttjade av Epstein senare kunde få erbjudande om att typ så här, ja men du... Om, du behöver inte komma här och vara i massagerummet Epstein, men kanske kan du fixa andra flickor. Så ja, det blir precis. Ju som ett pyramidspel där Ghislaine var i toppen. Liksom.
Ja, och det som är ett mönster i de här i den här liksom, trafficking pedofil liksom, enorm, det handlar ju om hundratals, kanske tusentals tjejer. Han var ju liksom en sexmissbrukare av liksom sinnessjuka proportioner. Varje dag så var det liksom flickor som kom och gick hos honom. Vad sa du, förlåt?
Nej, men för att jag lyssnade på en intervju med Julia K. Brown som kom här en veckan, som är den som gjorde det här stora grävet på honom som kom 2018 som sen ledde till hans arrest liksom. Och hon har identifierat med namn och ansikte 60 tjejer. Men det är 200 som sökt skadestånd från hans estate. Så det är omöjligt att säga, men det kan ju vara ännu fler.
Det måste vara ett jättestort mörkertal. Men, och då är det i alla fall... ja, men då var det åtalaren då, åklagaren, hon förhör då, Maxwell. Men då i samband med det... Eller åtalar Maxwell och i samband med det så förhör hon, eller frågar hon ut de här kvinnorna som nu är vuxna kvinnor då. Och då säger hon så här, och då är det en kvinna som heter Jane. Jag vill fråga dig, har du träffat Jeffrey Epstein? Ja, när var det? 1994. Hade du en sexuell relation med honom? Ja, hur gammal var du? Jag var 14 år gammal. Och här är då en intervju med en annan. Eller en annan ung flicka. När du gick in i köket, vad hände då? Hon är också 14 år.
Mm.
Vi blev välkomnade av Ghislaine Maxwell. Jeffrey Epstein, rörde han dig under den här första massagen? Och jag bara, man får väl ge en triggervarning här, för det är ju otrevligt.
Ja, verkligen.
Liksom.
Ja, verkligen triggervarning.
Ja, nej, inte den första gången. Vad hände sen? Jag fick betalt. Och sen började den här flickan komma till Max, till Epstein. Hur många gånger fick du gå över till honom, eller var du hemma hos honom för att ge honom massage? Över 100 gånger. Hur ofta kom du dit? 2 eller 3 gånger i veckan. Hur gammal var du när du började gå dit första gången? 14 år. Hur gammal var du sista gången du kom dit? 18 år. När du interagerade med Maxwell, vad hade du då för samtal med henne om din familj och din uppväxt? Jag berättade för henne att min mamma var alkoholist och att jag hade blivit sexuellt utnyttjad som barn. Jag berättade för henne att jag blivit våldtagen och sexuellt utnyttjad av min farfar eller morfar från det att jag var 4 år gammal. Och efter att du tog Ghislaine Maxwell att du var 14 år och hela den här historien, fortsatte hon då att ringa dig och boka in de här sexmassagerna med Epstein? Ja, under hur många av de här massagerna du gav onanerade han varje gång? Under hur många av de här massagerna rörde han dina bröst och din stjärt varje gång? Ja, Och så pågår det. Var det någon gång du gick dit och gav honom en massage som inget sexuellt hände? Nej, det hände varje gång. Och varför slutade du till slut komma till hans hus? Därför att han tyckte att jag blev för gammal. Då var hon 18 år. Och det här är ju liksom... Det här är liksom mönstret. Mm. Hon groomar de här tjejerna. De är ofta väldigt trasiga. De har inget skyddsnät. De har kanske föräldrar som inte... som också är trasiga eller närvarande. De är liksom i sprickorna i samhället. De är ofta själva offer för sexuellt våld eller våldtäkt när de är små. När de är små så de har dåliga på, liksom har ingen gränssättning. De har ingen känsla för sitt eget värde. Och då, det här är liksom hundratals personer, hundratals tjejer. Och jag, vad det verkar i det här mönstret så är det ju att han och hon, dels har de haft en sexuell praktik tillsammans med de här tjejerna. Och hon har också deltagit. Och sen har han ett annat så sexuellt liv som är med lite äldre flickor då. Liksom vuxna eller myndiga.
Mm.
Och det är nog det som de flesta av de här liksom kända männen kanske refererar till i den här boken.
Ja.
Jag tror inte så många av dem kanske kände till den här liksom grova pedofilin. Det vet vi inte. Eller så gjorde de det. Jag vet det fan.
Alltså det sjuka är typ för att jag...
Men jag tycker bara att det är någonting som är så jävla hemskt med hela den här storyn. Och det är att hela tiden de här vittnesmålen försvinner.
Mm.
Det är som att storyn handlar bara om den här liksom...
Jetset-livet.
Och liksom,
old money. Och
ja, men precis.
Han var en affärsman och kändisar.
Ja, och Donald Trump.
Och Naomi Campbell var på det flyget.
Ja.
Alltså, som att det är en sån typ så... såpa, eller att det är så här, det finns en sån glamorös faktor i det som
handlar
blir
om pengar
viktigare
och
än offrarnas eller överlevarnas som de kallar sig själva,
ja,
historia,
ja.
Och jag tänker det är så intressant det du säger, eller det du säger nu, ja, men många i den här boken kanske inte kände till liksom att han var pedofil. Men jag lyssnade på den här då intervjun med Julia K. Brown, jag kan länka till den sen, på en Substack nyhetskanal som heter The Contrarian. Som var så här, ja, men det var också en annan tid. Alltså inte, hon säger det inte som en ursäkt, men som en förklaring. Det var innan Me Too. Alltså när hon säger, när Jeffrey Epstein hade de här stora, han hade nästan som stora baler och fester liksom som alla gick på. I bakgrunden av alla de här festerna så stod de här unga tjejerna och skulle stå där nästan som staty. Och inte interagera med dem förrän någon blev interagerad. Någon man interagerade med dem. Och hon sa, ja, men han brukade sitta liksom med flickor i knät.
Mm.
Och det var inte tjejer som såg, det var inte någon som var så här, åh, du ser ut att vara mycket äldre än vad du är.
Nej.
Tvärtom så såg de ofta yngre ut än vad de var. Men att det var som en sån the worst kept secret, och att det var en sån absolut acceptans inför det. Att det var bara att han var men excentrisk, och att det absolut fanns människor som var så här, ja, men jag vägrar gå på hans fester för att det här är disgusting. Men det var ingen
som... De flesta gick,
och de som inte ville gå, det var inte som att de gjorde någonting åt det.
Nej, precis.
Och nu, härom veckan så hade ju vissa överlevare en presskonferens där de pratade om att de själva skulle sätta ihop en lista över vilka som har
deltagit
i det här, eftersom då FBI säger att det finns inget mer att släppa från liksom The Epstein Files. Och det är ju det som har liksom bitit Trump i röven, för att en stor del vad han gick till val på var ju att vi ska släppa filerna, och sen så nu helt plötsligt vi ska inte släppa filerna.
Nej, för det är bara demokraterna som vill distrahera.
Ja, exakt. Det var du som gick till val på det här. Och jag vet inte, för att jag har liksom lyssnat mycket för och emot det här med släpp filerna.
Mm.
Väldigt mycket av filerna sägs vara barnpornografi. Alltså det är jättesvårt att släppa filerna utan att göra enormt våld på dem som på överlevarna och offrarna.
Ja.
Men när Jenna Lisa Jones då hade den här, hon gav en intervju i samband med den här konferensen, och hon är en av Epsteins överlevare, så pratade hon om också typ hur frustrerande det är att alla hela tiden är så här, släpp filerna, säg vad som egentligen hände, och hon är så här, men vi är här och säger vad som hände.
Ja, exakt. Men det är det jag menar, de vittnesmålen finns här.
Nej, men exakt,
liksom.
Och att typ jag läste en jättebra Substack om det här av Kate Mann, den feministiska filosofen som skrev den där Duktig flicka-boken som jag skrev om för några år sedan också. Där hon pratar om typ hur vi som samhälle lyssnar på överlevare. Mm. Det enda vi lyssnar efter, det är typ någon information. Mm. Så att när de säger så här, det här hände oss, det här blev vi utsatta för, så här fick det mig att känna, de här konsekvenserna. All den informationen är helt oviktig.
Den vill vi inte ha.
Vi vill inte ens typ kännas vid. Nej. Utan det enda det handlar om är ju så, vem har gjort det?
Ja.
Och Kate Mann skriver
och när,
också...
Och liksom när. Hur, och exakt på vilket datum.
Ja, men precis. Ah. Men inte typ så...
Det här är min skada.
Nej, exakt. Nej.
Och det var därför jag var sårbar kanske, eller liksom...
Ja, eller ens
eller hur,
typ så...
Eller hur det är att leva med konsekvenserna av
exakt,
det.
Exakt, exakt. Och hon skriver också om det i den där boken Down Girl, typ, om the case of the missing woman, typ, att så många våldtäktsrättegångar, eller hon skriver också om all true crime till exempel, handlar ju nästan aldrig om offret.
Nej.
Och typ mycket true crime, till exempel den här Serial som var starten på hela true crime, handlar ju om att förövaren, han som blir utpekad som förövare, inte är förövare.
Nej.
Men inte en enda gång så pratar de om, ja men vem var, vem mördade henne då?
Nej, eller nej, precis.
Och så är det liksom i all nästan liksom underhållning kring det här fallet, för det är ju verkligen underhållning.
Ja, att, det är det verkligen.
Och att det måste också, det som jag tycker är jobbigt, alltså som liksom som överlevare själv, är ju hur man ser hur oviktigt brottet är nästan. Alltså det är så viktigt att Epstein var miljonär och typ att det är nästan så här cool. Jag kan inte förklara, det är så jävla äckligt.
Ja, det är så jävla äckligt.
Men att alla offren är så himla oviktiga och vi måste veta vad som hände, och de säger om igen vad som hände och ingen lyssnar.
Men det är
lyssnar.
Igen liksom, och jag tycker det där är dubbelt, för att jag blir själv också väldigt äcklad när jag tänker på en annan sak som hände förra veckan bara, var ju att Peter Mandelson, som var Storbritanniens ambassadör till USA, och han, Peter Mandelson, jag skriver om honom lite i min bok till exempel, för han är en person som kommer ur 90-talet, för att han var Tony Blairs kommunikationsgeni, och sen gjorde han en lång liksom, karriär inom så New Labour, och han har varit verkligen en sån här liksom tredje vägen socialdemokrat som är liksom mitt i, alltså en sån super elitperson liksom, som har kommit tillbaka hela tiden, fått nya jobb, det har blivit en skandal, han har fått kliva tillbaka. Och han är ju då en av de som har skrivit skrivit till Epstein i den här boken, och han har i efterhand också, efter att Epstein blev dömd, skickat meddelanden till honom, mejl till honom och bara, vi står bakom dig, du kommer bli fri, vi tror på dig, efter att han då är dömd för ja, för våldtäkt liksom, och ja, mot en minderårig i alla fall. Och han, det är någonting med liksom hela den, liksom det finns jag blir tokig när jag tänker på de här elitmiljöerna där det finns inga gränser mellan någonting. Det är så, här är en från vänster, här är en från höger, här är en från en bank. Alla är vi liksom män som älskar pengar och vår egen status och de här andra männen i det här nätverket. Mm. Och Ghislaine då, som är där som någon jävla medhjälpare. Men annars är det ju nästan bara de här maktgubbarna liksom. Så det är väldigt lätt att hamna i ett så här raseri mot de här miljöerna, liksom ett så här, kanske ett populistiskt raseri, eller jag vet inte riktigt vad jag ska göra av de här känslorna, för att jag blir helt liksom...
Nej.
De här maktmiljöerna, och man äcklas av dem, man fascineras också av dem. Mm. Det är precis det du säger, att så här, här är en sån maktkoncentration, det är såna starka nätverk, det är liksom Prince Andrew, Peter Mandelson, ja, alla är med liksom. Och det är som en spegelbild, apropå Naomi Klein som vi har pratat om många gånger, det är liksom en spegelbild av den konspirationsteorin av
QAnon.
Det är ingen skillnad längre liksom på så här, konspirationsteorin och verkligheten, utan det var nästan så illa.
Ja, han
så
hade
som...
en pedofil och...
Ja, det var så. Och alla backade honom.
Och alla biljonärer var där.
Och världens största bank backade honom liksom.
Ja, och...
Eller finansierade honom, inte backade honom.
Nej, finansierade honom.
Och såg till att han kunde, jag kommer tillbaka till det sen. Men...
Nej, men jag tänkte, för att jag läste inför det här avsnittet...
Men då får jag bara säga klart att Mandelson fick till slut sparken då förra veckan. Ja, för att, men det är så jävla intressant att han är liksom fortfarande kvar. Han var liksom ambassadör till Trump.
Ja.
Ja, skitsamma. Ja. Det är helt sjukt.
Nej, men jag tänkte på det när jag läste till den här veckan Det har kommit en ny biografi, eller hur man säger, över Prince Andrew, Sarah Ferguson, som heter Untitled. Och det är roligt för att när jag sökte på den boken i Apple-böcker så kom då den här Kate Mann som jag precis pratade om, som jag tycker är en väldigt bra feministisk filosof. Hon har också skrivit en bok som heter Untitled, som handlar om mäns känsla av berättigande. Och Untitled om Prince Andrew handlar ju bara om deras, det här parets känsla av berättigande i världen.
Typ. Och Prince Andrew är ju djupt inblandad i Epstein.
I Epstein-skandalen. Och har varit liksom nästan ansiktet utåt lite, för att han fuckade upp så jävla bad att det blev helt uppenbart att han hade legat med, eller våldtagit en underårig tjej som heter Virginia Joffre, som tyvärr tog livet av sig i våras, som jag ska prata lite mer om. Men när jag läste de här kapitlerna, för då gifte han sig med den här Sarah Ferguson, och sen så separerar de, och han är ju den yngsta sonen till drottning Elizabeth.
Och han var så alltid favoriten.
Ja, men alltså Karin, han är sån fucking idiot. Alltså när man läser den här boken så är det som att så här, det är som en jävla kling och klang. Han så här kommer in på skolan och nej, jag har inte hunnit skriva provet, kan du skriva det åt mig? Hela hans, alltså det är sånt berättigande. Och alltså jag får såna känslor av hat och äckel när de, sen så blir han då singel, han blir separeras, och då, det är då han börjar festa med Epstein.
Alltså han separerar från Ferguson.
Exakt.
Men de skiljer de sig?
Nej, men de skiljer sig typ 10 år senare. De är separerade. Och de lever liksom som singlar båda två. Och han menar ju typ så här att han lärde känna Epstein typ så i slutet av 90-talet. När han hade känt honom typ 10 år tidigare. Ja. Liksom. Alltså han var verkligen BFF med Epstein. Och Epstein var typ, jag har så här sagt till folk, typ han är en sån jävla idiot. Typ han är min Super Bowl-trofé. Typ,
för just det.
Det är så status i USA att de har den här kungligheten.
Ja, men precis.
Men liksom, och när de är på de här festerna, Karin, alltså när de här festerna beskrivs, det är bara de här äckliga liksom medelåldersmännen som har, du vet, han är också som en luffare, han har inte själv någon inkomst, utan han lever ju på att andra biljonärer och miljonärer.
Epstein, ja.
Nej,
Andrew
ska betala åt honom.
Okay, för han har ju jättemycket pengar.
Jo, men han får typ inget allowance alls. Alltså han lever så långt över sina tillgångar. Både han och Sarah Ferguson är så djupt skuldsatta. Så att han är ju som en sån hora typ, som bara blir betald för att komma och festa. Och så är de på de här festerna, och då är det så här, ja men Andrew bara går fram och så här, tar någon tjej på brösten, typ tar henne på könet. Och att de lever, alltså jag blir så äcklad också av att leva ut sin lust på det här sättet.
Så på det här grova, liksom alltså performativa, eller liksom bara helt så oblyga.
Nej, men vad är det, som att man är så inte civiliserad. Nej. Att de är som såna äckliga djur och som bara, jag är kort, och så är de så inför varandra. Att de inte har någon skam inför
någon.
Inför någon.
Nej,
liksom.
Finns ingen skam inför någon.
Alltså, och att det är som, att det är som en dygd att uppföra sig. Alltså jag blir verkligen så luthersk. Att ha så låg moral är en dygd. Typ. Att vara så i sin sexualitet och sin äckliga lust och sitt livsfarliga begär. Alltså som det leder till så här våldtäkt och död. Typ är så här, premieras i de här cirklarna.
Ja, men det är också totalt avhumaniserande. Alltså,
ja,
det är
de
ju,
är så objektifierade.
Nej, men de ser ju inte, de här kvinnorna inte människor.
Nej,
och det är ju överhuvudtaget. De är liksom bara objekt. På en nivå som är, man blir extremt illa berörd mer man tänker på det.
Precis, och Virginia, det är ju känt för att Andrew blev ju fotograferad med henne när hon var 17 år gammal. Och hon berättade liksom ett av sina typ förhör eller whatever, att han hade svettats extremt mycket. Och sen så sa Prince Andrew i en intervju med Newsweek att nej, det stämmer inte, jag har inte svettats.
Newsline
heter det.
Och det finns en känd liksom Netflix-film
om det här. Ja, och då
som
säger
är
han
ganska
typ,
kul.
Då säger han så här, nej jag svettades inte för att jag har typ en adrenalinskada efter att vi är militären. Så att jag kan inte svettas, vilket är så, that doesn't exist.
Och sen publiceras det så mycket bilder av honom när han är supersvettig.
Svettig, och han typ också lite svettig i den intervjun. Ja, så till sist, och det blir en settlement mellan dem efter många om och men. Och Prince Andrew förlorar ju alla sina kungliga uppdrag efter många om och men. Men det som är så fruktansvärt att då i april i år så tog ju Virginia Joffre livet av sig. Och det som då direkt hände igen, vilket också jag tror där kan jag bli dubbel med det här släppfilerna. Mm. För då typ så här, hon har blivit mördad, släppfilerna. Mm. Och så till sist gick hennes familj ut i ett stort reportage för att berätta sanningen om Virginias liv. För att de var så här, vi måste få stopp på konspirationsteorierna, det är så påfrestande. Hon har levt i en misshandelsrelation i hela sitt liv.
Hon sen dess, eller hur?
Ja, och från och till. Hon har bara varit i jättedestruktiva relationer. Och den här, hennes man som hon hade barn med var jättekontrollerande och våldsam.
Mm.
Hon hade ett missbruk. Hon förlorade vårdnaden om sina barn.
Hon var trasig.
Hon var helt traumatiserad. Ja. Och alla som har liksom blivit ut... Det är jättehög... Jag tror det är så här, om man har blivit våldtagen så är det typ 75% risk att man får PTSD. Och att typ leva med PTSD, det verkligen kan ju förstöra ens liv, liksom, om det inte behandlas. Och jag skrev en text om det i somras på Aftonbladet Kultur, som är att det känns som att då blir liksom högern, men också alla online, de blir helt besatta av att det ska finnas en helt så sjuk konspirationsteori om så här att brittiska kungahuset har mördat henne och de är pedofiler och bara, nej, när den helt tragiska sanningen om patriarkalt våld och hur utbrett det är och hur det förstör
kvinnors liv,
det är öppet här, men det är liksom helt ointressant. Det räcker liksom inte. Så det behöver inte släppas någon fil för att vi ska veta att hon blev våldtagen av prins Andrew och hon var liksom i Jeffrey Epsteins pedofilring och det ödelade hela hennes liv. Och hon var liksom så outspoken och liksom förde verkligen den här kampen. Och ändå så skammen och skulden och antagligen det enorma självverklighet man känner efter sådana händelser tog liksom död på henne. Och att inte det kan... Alltså jag tror att det kan göra mig så förbannad. Det räcker inte.
Nej, det,
liksom.
Det är ohyggligt.
Visst
det
är det?
Ja, det är helt fruktansvärt.
Och bara släpp filerna. Vad ska ni med de fucking filerna till? Alltså, du vet,
och, sen så, och som sagt, vittnesmålen, alla de vittnesmålen finns
de
redan.
De finns. Och det
men
är liksom,
de kommer liksom aldrig upp till ytan.
Nej, och det är också det är flera andra av Epsteins överlevare som har dött i överdoser och självmord. För det är liksom kvinnor som inte står ut längre.
Nej, alltså det som händer om man är... men man blir förstörd av... Att bli använd på det där sättet. Det är det som händer. Du förstör. Du
exakt. Liksom,
det är så ofattbart sjukt att tänka på. Och då är det också så att jag tänker på alla de här... Ja, det är såna mängder också av flickor och barn och kvinnor. Och de på många sätt bara försvinner.
Samtidigt kan jag också förstå, typ när jag läste liksom, men nu den här jävla den andra entitlement-boken av Kate Mandel, den här feministiska, där hon skriver om mäns berättigande. Varje kapitel handlar om så här, mäns berättigande till sex, mäns berättigande till samtycke, och så har hon så här olika exempel där mäns berättigande liksom har stått över då kvinnors liksom liv och levande. Och att till exempel mäns berättigande till samtycke eller hur de tycker att de förtjänar sex och att de sen ska komma undan med det, det gör ju en helt galen. Och då kan man ju bli så här, säg vem det var som fucking våldtog.
Ja.
Och sen så samtidigt vet man, det spelar ju typ ingen roll. Alltså Jeffrey Epstein tog livet av sig. Ja, Ghislaine Maxwell sitter ju i fängelse.
Mm. Men nu finns det ju också diskussioner. Det är ju det många tror att liksom Trump kommer att benåda henne för att hon i utbyte mot att hon ska säga att det inte fanns någon relation.
Ja, jag,
liksom.
Jag läste ju den här långa intervjun DOJ, Department of Justice gjorde med henne nu för bara ett par veckor sedan. Där hon bara... Liksom, de bara racear över hela hennes ansvar i allting för att nu börjar hon bli liksom viktig för att
jag hon är viktig säga. För Trump liksom.
Exakt, men jag menar, och sen så bara det är ju frustrerande för att även förövarna, det finns ju typ ingen upprättelse och ingen rättvisa. Nej. Och det är ju det som är så frustrerande i så många av liksom...
Nej, och det är väl det som är också inslaget av så här, konspiration i det här. Ja. Vi har pratat om konspirationsteori för att det finns liksom inte en plats att komma fram till.
Nej.
När så många människor nu har så många teorier och vill så mycket, liksom den här, hela den här historien betyder så mycket för så många människor, så att det spelar ingen roll vad liksom sanningen är, utan det kommer ändå alltid bara att så här, fortsätta. Folk kommer leta efter någonting nytt liksom. Men det jag har letat efter då,
berätta vad du har letat efter.
Det är ju, för, eller letat efter, men det jag har läst är en New York Times ett undersökande reportage som de har jobbat med jättelänge, som publicerades för ett par veckor sedan. Och då är det ju hur den här banken då, USAs största bank JP Morgan, finansierade Jeffrey Epstein. Och det är bara så intressant läsning. Den är ju jättelång, mm. Det här reportaget. Det finns också en New York Times The Daily, deras podd om det, som är ganska bra. Men då visar det sig i alla fall. Men jag tycker bara så här, här blir det också så himla tydligt den här, liksom, hur de här mekanismerna fungerar i praktiken. Det här skyddandet, det här finansierandet, den här, liksom, de här starka nätverken och varför de, liksom, håller ihop så som de gör. Därför att de är så förbundna, liksom, inflätade med varandra. Men, och de kartlägger då de mångåriga relationen mellan Jeffrey Epstein, hur han väldigt tidigt blir kund hos JP Morgan. Och det han verkar ha haft är ju den här förmågan att, liksom, övertala folk och charma folk. Och han bygger ett starkt nätverk runt omkring sig av folk som tror att han är någon.
För det sjuka också är typ så här,
han är så en conman, han är ingen.
Nej,
han
och är det tycker jag
han
också
är så en gammal en mattelärare.
Exakt, ja. Som blir rik på en sån jävla ponzi-scheme.
Nej, men precis.
Och hans business partner hamnar i fängelse.
Nej, men det är det som är poängen, att för en viss typ av man, som har en viss typ av, liksom, charm eller en viss typ av förmåga, så spelar det ingen roll.
Nej,
för det handlar bara om att förstå, var finns makten, vem har makten och hur ska jag göra för att, liksom, hålla mig väl med den. Och det, han kommer in, han lär känna någon på den här banken och så säger han, jag känner massa rika människor. Mm. Och då blir de jätteintresserade och han säger, jag kan hjälpa er att hitta klienter till banken, och det gör han. Så han blir steg för steg väldigt, väldigt viktig för JP Morgan. Men det som händer är att han också blir väldigt nära vän med en av bankens högsta chefer. Och också den som är, liksom, bankens och kronprins och kanske ska ta över efter Jamie Dimon. Som är en av USAs
kända... Jamie Dimon.
Jamie Dimon. En av USAs mest kända bankmän. Men i alla fall... Så att han är, liksom, nummer två på banken och han hälsar på, och det är det här man också, det är här man blir konspiratorisk, för han hälsar på hemma hos Jeffrey Epstein, de har mycket middagar, de skickar meddelanden, de är så här, I'm thinking of Snow White was liksom med så sexuella, liksom.
Ja, så man är så, vem är fucking Snow White?
Ja, men precis, och så här, jag hade en underbar kväll i ditt residens igår, du vet, så här, med insinuationer, liksom, hans olika så sexresidens, äckla sexresidens. Så att han och samtidigt i det här år då, där han har den här långa relationen med den här banken, 2005 inleds den här polisutredningen. Då skulle man kunna tänka sig att en stor bank som JP Morgan skulle, liksom, få lite kalla fötter, men nej. För den här höga bankgubben då, som är nära vän med Epstein, han går hela tiden i god för honom. Och det som är så sjukt, det är att, liksom, då, de betalar ut så mycket kontanter, för att han behöver ju kontanter för att finansiera sitt sexmissbruk och alla de här... Sitt fucking sexmissbruk och sin pedofili och sina sjuka, liksom, begär. Så han behöver cash att betala, och han behöver, liksom, miljontals dollar i cash för att betala allt det här som han håller på med. Och det levererar banken. Mm. Och det här är samtidigt som samma år som... i land efter land, liksom, bankregleringar stramas åt, nya regler för penningtvätt efter finanskrisen, så blir det jättehårda regler för just så cashutbetalningar. Men det spelar ingen roll för Jeffrey Epstein, och samma summor visar den här undersökningen då, som han betalar ut till alla sina offer. Mm. Det är samma summor som han tar ut i cash från JP Morgan, och det här borde ju de ha fattat.
Ja, det,
och det visste, och de fattade, eller, liksom, men de gjorde ingenting mer, och det bara fortsätter och fortsätter och fortsätter år efter år, och dessutom får
och
han
att
också...
Jag förstod till och med att det var så här, men att folk på inom banken har bara, what the fuck, vad håller ni på med?
Ja, folk inom banken bara...
Det här är ju kriminell verksamhet, helt uppenbart, liksom.
Och till exempel så, den här banken, han får också banken att, liksom, finansiera massa annan verksamhet runt omkring, till exempel så... banken finansierar då en fransman, en French modeling scout, som alltså är en av hans pimps, alltså en av hans
kopplerskor.
Ja, det är en av dem som fixar tjejer till honom.
Groomers.
Att starta, liksom, en modellagentur som heter MC2, som i princip är en, liksom, lina till Epstein, att få, liksom, ryska och franska unga underåriga tjejer. hela hans, och det här är intressant för att den här fransmannen blir, dör också sen i fängelse, hänger sig också till
alltså
slut.
Det är för sjukt.
Det är för sjukt.
Så också, 100, jag tror att Epstein hängde sig.
Så 134, JP Morgan öppnade liksom sammanlagt 134 olika konton för Epstein och liksom hans medhjälpare, hans nätverk. Det är en operation som är så stor, liksom en finansiell operation som är så stor. Det handlar om liksom miljoner, miljarder dollar. Mm. Och han, mer och mer liksom information kommer. Han blir dömd, sexförbrytare, 2005 då. Mm. Men det spelar ingen roll, utan det bara fortsätter. Och det fortsätter fram till, ja, det fortsätter långt efter finanskrisen. Nu kommer jag inte ihåg, 2013 tror jag. Till slut, för till slut så, den här kompisen han har på banken, han förlorar jobbet och han får inte det här toppjobbet till slut. Och då
åker han ut.
Då åker han ut. Och då går han till Deutsche Bank som gärna tar emot honom. Det är också en egen historia liksom. Men det är så jävla...
Och jag kan typ inte ens få min bank och skicka pengarna lite snabbare.
Nej, men jag menar det. Andra människor kan inte ens få sin bank att liksom...
Öppna ett konto.
Nej. Eller man får inte ens tag på sin bank. Nej. Men här handlar det om liksom varje år miljontals dollar till sex trafficking i kontanter. För att de är kompisar. Och det ska vara så världens, USAs bästa bank, USAs största bank, den kändaste, den mest liksom respekterade.
Men när du berättar det här så tänker jag...
Jag blir helt tokig på det här.
Jag vet
att det funkar så här, men liksom jag blir ändå helt tokig.
Varför sitter du där med alla dina pappa som är så riktig konspirationsteoretiker? Och bara...
Och här står det här.
Jo, men det som är... Kate Mann då, den här...
Say hi, that was fun. Say hi to Snow White. Skickar den här bankdirektören ett mejl till Epstein efter att han har hälsat på honom i hans hus. Epstein svarade genom att, med att fråga, vilken karaktär vill du vara nästa gång? Beauty and the Beast.
Men jävla, alltså jävla...
Så jävla äckliga, sluta, dra åt helvete. Dra åt helvete, äckliga jävla gubbar. Sluta skydda varann, sluta vara så jävla knulla. Äckliga.
Nej, men det, när du berättar det här så det enda man kan tänka är ju typ så, vem är den personen nu som inte avslöjar den?
Ja.
För att det är också
Donald J.
Han är ju avslöjad. Men det, jag menar, det måste ju också finnas en massa personer som har massa sån här kriminell vidrig verksamhet på de största etablerade bankerna som är så skyddade. Och typ, det är ganska intressant att när så Jeffrey Epstein var i sin prime, då kunde man absolut inte sätta dit honom. Men sen när han är så lite så här gammal, äcklig gubbe, då åker han ut på röven.
Ja, men precis.
Och Kate Mann kallar det här för himpathy, bland annat. Att man har en sån, alltså him och empati. Att man har en sån empati med män. Så att hon har en massa exempel på som är så här, ja, men, eller typ Harvey Weinstein. Alltså
ja, men
den här,
precis.
När han är så gammal, äcklig gubbe som har börjat förlora sin makt i samhället på grund av ageism. Då är man så här, förresten han är våldtäktsman. Förresten han är pedofil. Men när de är så här unga, då har man fortfarande så mycket empati. Och säger, nej, vi kan inte förstöra hans liv. Nej. He's on the rise. Ja, han är på väg upp. Ja. Typ. Och, men just det här med Donald Trump är ju så intressant. Att han ju absolut... Men det är också så konstigt, det finns ju 1 miljon bilder på honom med Epstein, så det är också vad är det som efterfrågas av media?
Och så nu finns den här födelsedagsboken.
Men och att det är som att...
Och det finns också de här kvinnornas vittnesmål som var så här, de var så nära vänner.
Jo, men lyssna på det här då. Det finns ju till och med en kvinna som 2016 i presidentvalet innan Trump blev vald kom ut under en pseudonym med en advokat och lämnade ett vittnesmål och menade att hon påstod att hon som underårig tjej blev våldtagen av Donald Trump vid ett flertal tillfällen.
I det här Epstein-universumet?
Epstein-universumet, att hon blev liksom slussad till Trump av Epstein. Och det här vittnesmålet har liksom helt försvunnit från, för hon fick sån jävla backlash. Så att hon liksom, hon hade också en jättedålig advokat som hade jobbat för Jerry Springer.
Just det.
Men många av de här kvinnorna, typ Stormy Danielson. Daniels. Danielson. Stormy Daniels.
Som är en annan kvinna som anklagade Trump.
Ja, men som berättade att han hade köpt sex av henne. Och alla var så här, hon har en jättedålig advokat, det är bara hittepå. Nej, det var det absolut inte. Men de här kvinnorna har kanske inte heller så mycket resurser. Så det är inte så många som vill ta sig an deras fall. Och Kate Mann då, som jag har tjatat om hela avsnittet, ja, hon har skrivit en ganska intressant substack om det här, som menar typ att media är så här, vad är det media egentligen efterfrågar? Mm. Ingen säger ju den tysta delen
out loud.
Mm. Och det är ju att frågan är Trump pedofil?
Mm.
Det är ju det som är frågan liksom. Mm. Och så säger hon, det finns ett man skulle kunna säga att det finns någon som vittnar om att han är det, mm, men ingen vill ta det här vittnesmålet på allvar.
Mm.
Så hon har, vad heter det, transcribed.
Och det här har inte prövats i en rättegång.
Det har inte prövats i rättegång. Nej, nej, men det är liksom hennes vittnesmål. Ja. Liksom.
Mm.
Och varför har inte det här undersökts mer noggrant? Ja. Det här beviset som alla säger, vad är det, vad är det? Ja, men
lyssna på den här kvinnan.
Det finns en kvinna
då
som säger det.
Mm.
Och att hon har gått igenom det här vittnesmålet och menar att det finns många saker i hennes vittnesmål som matchar med saker som senare har kommit upp.
Okay.
Om Epstein och om Trump.
Mm.
Men att en stor anledning till att det blev avfärdat 2016, mm, för det här var ju innan den stora grävet på Epstein och innan han ställdes för rätta, det var att folk var så här, en pedofilring på en ö. Alltså det var bara för...
Det var så QAnon
exakt,
sjukt.
Och sen liksom så bara helt plötsligt några år senare så bara, oj, det är ju massa grejer som... Ja, så jag tycker det är också en rekommenderad läsning. Också igen att alla offers historier eller potentiella offer, deras berättelse försvinner. Att man är så, tänk om någon borde kunde säga hur det var!
Och jag måste säga att jag tycker nu, som har lagt lite tid på att läsa om det här senaste veckan eller veckorna, det är ganska svårt att hitta deras vittnesmål. Mm. De finns, det är alltid liksom omskrivet, väldigt så tillrättalagt. Det är svårt att hitta så här, vad var det?
För jag tror folk är livrädda för legal. Ja. Tänk nu att de bara skulle kicka Jimmy Kimmel typ. Alltså hur fan ska de kunna prata om det?
Jo, men också bara liksom rapporteringen från till exempel den här Ghislaine Maxwell-rättegången. Det är ganska så här, jag tycker det rapporteras, och det är väl av omsorg om kvinnorna, men det blir liksom...
Jag tror verkligen inte det är om omsorg om kvinnorna.
Nej.
Men det var ju också intressant när det här, New York Times skrev det nu när de hade den här när överlevarna hade den här presskonferensen här veckan. Då helt plötsligt så var det ju att det var så här jättestora jetflygplan som började flyga ovanför, som störde presskonferensen jättemycket.
Mm.
Och då var den advokaten som hade anordnat att han bara, det här är typ, det här schemalades idag, att det skulle vara den här jävla grejen som, alltså du vet, så man blir också helt liksom,
vad pågår.
Uh-huh. Men samtidigt känner man, ingenting är ju beneath Trump.
Nej, verkligen. Nej, men det man undrar nu är ju, det är ändå ganska många år kvar nu på den här, hans ämbetsperiod. Och om han kommer liksom lyckas trycka tillbaka det här helt, eller om frågan kommer komma upp igen, för jag lyssnade på lite på Joe Rogan till exempel nyligen. Och han
är före eller efter Charlie Kirk? Mordet.
Före. Och då sa han att han var jättebesviken på Trump att han inte har...
Charlie Kirk var ju så här, nu släpper vi Epstein-frågan.
Ja, men jag vet. Mm. Och det är ju, ja, nu
duktig
ska vi inte
maga
gå in i den konspirationen. Duktig, men det finns maga en konspiration också om det. Ja. Nej, men Joe Rogan, som ju är en jättekänd högerpoddare, den viktigaste poddaren i USA, han är verkligen så här, jättebesviken på Trump, och jag är inte republikan, och jag trodde verkligen att de skulle...
Men det är också lite så här, läs en fucking bok, din jävla idiot.
Jo, men jag menar bara, inte alls min poäng. Min poäng är mer så...
Att de vände sig emot.
Min poäng, om du låter mig tala till punkt för en gångs skull, det är att jag tror att den här frågan kommer komma tillbaka.
Jag hoppas du har rätt.
Och att folk inte godtar. Det finns många inom... på den republikanska sidan eller på högersidan som inte godtar att det inte, att den bara dör bort. Därför att konspirationen sitter så djupt liksom.
Mm.
På gott och ont, eller vad man ska säga. Det är ju också, som vi varit inne på, så är det ju också något farligt i det. Att det kommer, det spelar ingen roll vad som kommer ut. För konspirationen kommer ändå alltid leva vidare liksom.
Men vad är det de vill? Alltså vad tror du typ så här?
De vill ha och veta om det finns, vad är kopplingen mellan Trump och Epstein?
Ja.
Tror
men jag menar
de vill,
innan,
eller det är det jag vill kanske.
Ja, jag tror det, för jag menar innan så var ju Trump så, vi måste släppa filerna.
De vill ju veta, så vad är kopplingen mellan Bill Clinton och Epstein?
Du vet vad?
Nej.
Jag tror verkligen inte det är Bill Clinton att ha knullat en 17-åring.
Nej.
Nej, alltså jag har verkligen känt att jag hatar Bill Clinton så jävla mycket.
Han skrev ju också såklart i boken.
Ja, men han är så ful och äcklig.
Ja, vad tror du kommer hända då?
Men det är intressant det här med Ghislaine Maxwell nu, om de ska liksom, vad heter det på svenska? Att de
benåda
ska benåda henne. För att det var ju hon som det visade ju sig att Jeffrey Epstein värvade en som var en tjej som var på Mar-a-Lago till sin pedofilring.
Mm.
Och det var ju Ghislaine Maxwell som värvade den
var madame.
Kvinnan. Eller Stole, som Trump säger, vilket också är så jävla äckligt med tanke på vad, alltså, som att de verkligen är objekt.
Verkligen.
Typ. Så att egentligen borde han ju hata Ghislaine Maxwell.
För
att
det är han
som, jag vet, och sen som nu samtidigt är det som att han ska liksom... Nej, jag vet inte vad som kommer hända.
Nej. Vi får se.
Ghislaine Maxwell sa att första gången hon träffade, i den här nya intervjun, när hon träffade Jeffrey Epstein, så hade han en stor ketchupfläck på sin slips.
Okej.
Okay. Så jävla äckligt. Och det är det hon minns mest från första gången de träffades.
Ja. Okej, okay, men det var vad jag har tänkt på.
Ja.
På senare tid. Med, ja, eller hur?
Ja, alltså...
Pengarna,
lyssna på
follow the money. Lyssna på offren, follow the money.
Ja.
Och lita inte på någon maktgubbe som är kompis med andra maktgubbar.
Vad tror du kommer hända?
Nej, men jag tror att den här frågan kommer leva kvar. Jag tror att den kommer komma tillbaka och bita Trump i röva.
Jag hoppas verkligen det. Det känns också som att han inte bryr sig så mycket om Charlie Kirk. Så det känns som att han kommer inte orka hålla på så mycket med Charlie Kirk.
Nej. Stephen Miller däremot.
Ja, jag vet. Men,
vi får se. Men du kan wish me luck i Göteborg.
Du ska lycka till. I Göteborg. Vad ska vi prata om nästa vecka, tror du?
Jag vet inte, jag kan berätta allt skvaller.
Men du är alltid så jävla snål med skvaller.
Ja.
Du är helt sjukt snål med skvaller.
Jag vet inte vad vi ska prata om. Vi får se. Det löser sig.
Jag ska gå hem och sova nu.
Mm. Okej.
Okay. See you later.
Hej då.
Puss.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.